vi ska förenas i bön. Kära himmelske far, tack för att du har sådant förbarmande med oss, att du kallar oss om och om igen, att du också ikväll låter oss få höra ditt ord med evangeliets kallelse. Och vi ska också få lära oss hur den helige ande verkar genom ordet och sakramenten för att söka upp sådana syndare som vi och sådana som har gått bort ifrån dig, som utan dig skulle ha varit förlorade. Men du vill inte att vi ska gå förlorade, utan du vill ha oss hem till dig. Och därför söker du oss, och därför ger du oss också ikväll möjlighet att samlas inför ditt ord. Tack Herre för denna nåd. Och välsigna du det ord som vi ska läsa, och låt den heliga ande förklara det, så att vi lär oss känna vägen till dig och följa den. Och så blir saliga genom Jesus Kristus. Herre, hör oss när vi ber din bön. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen. Ja, så ska vi ikväll fortsätta med tredje trosartikeln. Och i Kuskes bok har vi hunnit fram till sidan 198. Vi börjar det här underavsnittet lite som heter Kallad genom evangeliet. Och sa då att den helige andes verk är att han helgar oss. Och det här ordet helgelsen och att, vad det betyder att han helgar, det sa jag att kan förstås ur en vidare mening och en snävare mening. Och den här vidare meningen var den som vi då speciellt betonade förra gången, det här med att den helige ande utför hela det verk som krävs för att en syndare ska lämna sin onda väg och vända sig till Herren och bli frälst och möta honom på den yttersta dagen när han kommer för att döma levande och döda. Alltså ända ifrån det stadium när en människa inte gör annat än motstånd och ända fram till förhärligandet i himlen. Det här kan man säga att det är den helige andes uppgift. Vi brukar också tala om den helige andes uppgift i en snävare mening, och det kommer vi till lite längre fram när det gäller det att förkovra det andliga livet i en kristen människa. Den egentliga, kanske ska vi säga, egentliga betydelsen av helgelsen. Men den här processen när den helige ande kallar oss, så den ska vi stanna för ikväll. Och första frågan är: genom vilka medel har den helige ande kallat mig till tro på Kristus? Det är medel som vi frågar efter. Hur verkar den helige ande? Var verkar han? Och det finns en lång rad bibelord som svarar på den här frågan. Även om några av dem är kända och mycket kort återges här, så att vi kanske inte behöver slå upp dem, så ska vi nog läsa i alla fall de flesta riktigt med sammanhang. Och det första är från Johannes evangeliet 17. Jesu översteprästerliga förbön. Johannes evangeliet 17 kapitel. Vers 17. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Här har vi ett verkligt kärnord. Helga dem i sanningen. Där har vi ordet helga. gör dem heliga. Och det är sanningen, det vill säga Guds ord som helgar. Det där är en första mycket viktig utgångspunkt för det här. Och vi tar sen lite sekundärställen, andra ställen som talar om samma sak. Andra Thessalonikerbrevet 2. Ska vi se Kolosser. Där har vi första. Andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Verserna 13 och 14. Vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Där har vi kopplat anden helgar och ni tror sanningen. Och kallelsen sker genom vårt evangelium. Och så har vi apostlagärningarna från första pingstdagen, apostlagärningarna 2. När det talas om hur apostlarna predikade, verserna 38 framåt. Det läser jag inte hela. Här har vi kommit till det att det som Petrus predikade, så det väckte genklang. De som lyssnade fick ett styng i hjärtat. Det högg till i hjärtat på dem. Och de frågar, vad ska vi göra? Och då svarar Petrus, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Det här är en... ett rakt svar på frågan, vad ska vi göra? Omvänd er innebär att de ska vända sig bort från det ogudaktiga liv de har levt och lyssna på ordet. De ska ta emot ordet. Och så ska de låta döpa sig. Genom det här blir deras synder förlåtna och de får den helige ande. Och så står där sen i vers 41, de som tog emot hans ord döptes, och så ökade lärjungarnas antal den dagen. Antalet lärjungar den dagen omkring 3000. En väldig händelse. Och det här var evangeliets predikan. Det när Petrus och de andra hade predikat under en lång stund. Det var nog kanske redan timtal som de hade stått och predikat för människor. Det var inte bara de här få orden som står i apostlagärningarna. Många andra ord som det står att Petrus vittnade med. Det var evangeliet, predikan. Och om vi går lite längre fram i apostlagärningarna 8, så har vi den etiopiske hovmannen. Där har vi verserna 35 framåt. När Filippus har hört hur hovmannen läser från Jesaja och förklara för honom vem det handlar om. Det handlar om Jesus. Och hovmannen frågar, vad hindrar att jag blir döpt? Och så döps han. Och så ryckte Herrens ande bort Filippus efter det här. Hovmannen hörde predikan, den som Filippus höll för honom. Och så kom han till tro. Och då hade han omvänt sig. Han hade vänt sig bort från sina egna tankar, eller lämnat sina egna tankar, och nu hade han lyssnat på evangelium som han själv inte kunde tänka ut. Evangeliet omvände honom. Vi kan också säga födde honom på nytt. Och vi har i 10:e kapitlet i apostlagärningarna berättelsen om hur Petrus predikar i Cornelius hus. Och där står det också från vers 44 framåt. Medan Petrus ännu talade föll den heliga ande över alla som hörde ordet. Medan han ännu talade. Det var ordet. Över alla som hörde ordet. Det var det som förmedlade anden. Det var första gången som hedningarna på det sättet hade fått del av den heliga anden med extraordinära krafter. På samma sätt som judarna i Jerusalem på första pingsten. Och här visades det då att den heliga anden gör en skillnad på judar och greker. Utan också de här hedningarna hade fått komma in och fått bli kristna. Och sen blev de döpta efter det här. Och så har vi då det här kardinalstället som vi nog knappast behöver slå upp och läsa. Romarbrevet 10:17. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Tron, det är en följd av att ordet, Kristi ord, predikas. Och i andra Timoteusbrevet 3, det är ett så viktigt ställe så det ska vi läsa. Där talar Paulus mycket klart och starkt om Guds ords makt, vad det har för förmåga. Andra Timoteusbrevet 3:15. Du känner från barndomen de heliga skrifterna, som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Och så förklarar han ytterligare. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Vi har alltså här en undervisning om hur nyttig, hur stark skriften är. Och det som den gör, det är att den undervisar, bestraffar, upprättar och fostrar i rättfärdighet. Här har vi alltså en skola som den helige ande är läromästare i. Han undervisar via Guds ord till så att de här följderna kommer, så att det blir de här kraftiga uttrycken. I följande hänvisning återgår vi till Apostlagärningarna 2:38, där Petrus säger: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Här är det dopet som är i centrum. Det som vi nu hittills har talat om, så det är framförallt ordet. Men här är det dopet. Låt alla döpa er i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Och sen har vi missionsbefallning, nattvardsinstiftelse, Matteus 26. Där vi ju vet hur Jesus säger att han ger syndarnas förlåtelse genom sitt kött och sitt blod. Det är värt att läsa. Det finns ju på flera ställen återgivna Matteus 26 och framåt. Medan de åttog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: drick alla av den, för detta är mitt blod, förbundsblodet som är utgjutet för många, till syndernas förlåtelse. Där ser vi att också nattvarden, Jesu kött och blod, ger syndernas förlåtelse. Och genom allt det här så kan vi då sammanfatta det med de här orden: den helige ande har kallat mig till tro på Kristus genom evangeliet, ordet och sakramentet, som vi brukar kalla nådens medel. Ni kanske märker här att det står inte: den helige ande har kallat mig till tro på Kristus genom ordet och sakramentet. Varför inte? Jo, det står evangeliet i ordet och sakramentet. Det finns lag och evangelium. Jag sa lite om det här också förra gången, att kallelsen genom lagen eller uppväckelsen genom lagen egentligen inte hör till den här egentliga uppgiften, utan det är en förberedande uppgift. Luther brukar kalla det för Guds främmande verk, när Gud liksom måste förbereda och fösa oss till att börja se på Jesus. Det är först då när vi ser på Jesus som vi har evangelium. Vi har inte någon omvändelse i själva lagen. Lagen, den kan göra oss beredda, förbereda oss. Därför att lagen talar om oss. När lagen förkunnas, du ska älska din Gud överallt, du ska hedra din far och din mor och så vidare, alla buden. När lagen kommer till oss så talar, riktar den ögonen på oss själva. Och det att rikta ögonen på sig själv, det är ingen omvändelse. För omvändelsen består i att se på Jesus och tro på honom. Och det betyder alltså att när lagen visar på oss, så då gör den det för att, som det heter, och vi, som vi också gick igenom då innan vi började med budorden, för att var mun ska tillstoppas, för att vi ska tystna och märka, men det här har jag ju inte hållit, det här har jag inte gjort. Hur ska det gå för mig när jag inte uppfyller Guds lag? För om jag dör i det tillståndet att jag försöker klara mig inför Guds lag med mina egna handlingar, mina egna gärningar, så är jag förlorad. Då är jag förtappad. Och det här, det är ännu inte omvändelse. Den gamla nådens ordning, som utvecklades speciellt starkt i pietismen, som brukar kalla det här för uppväckelsen. Och man kan ju gott säga så här att utan att en människa väcks till insikt om sin synd, så kan hon inte förstå evangeliet. Om människorna inte har någon oro och inte har någon känsla, att det inte betyder någonting det här, hur jag handlar och hur jag hanterar mitt liv, och att jag inte har någonting att frukta inför Gud, så är allt tal om frälsning helt onödigt. Då behöver man ingen frälsning. Och därför så är den här uppväckelsen nödvändig. Den som lagen gör, en förberedande gärning som lagen gör. Men den verkan som lagen har, det är inte omvändelse. Det är att stanna upp och besinna. Omvändelsen sker när vi sätter tro till Jesus. Den är när evangeliet ljuder i ordet och i sakramenten. Och föder en människa på nytt. Det här ordet så kommer vi till här snart också. Nyfödelse. Så vi ska gå vidare till den nästa fråga här. Hur beskriver Bibeln det under som den heliga ande utför i mig, när han kallar mig till tro genom evangeliet? Hur beskriver Bibeln det under som anden utför? Ja, det är ett under. Det här som beskrevs på pingsten, när de här 3000 blev omvända och blev döpta. Det var inte ett under för att det var så många på en gång. Det att Gud omvänder en är ett lika stort under som att Gud omvänder 3000. Utan undret var att en död, andligt död människa blir levande igen. Det är ett uppståndelseunder. Vi ska se på några av de här ställena. Första Petrus brev 2. Vi repeterar ju där också lite på några ställen. Första Petrus brevet. Andra kapitlet. Vers 25. Det står här före det här om hur Jesus led döden och bar våra synder på korsets trä. Och hur vi genom hans sår har blivit botade. Och så står det: ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Vilsegångna får behöver hjälp. Om vilsegångna får ska komma tillbaka, så räcker det inte med att de börjar fundera att nu har vi nog gått lite galet. Då är det inte vilse, om de hittar själva. Men om det är vilse, så då måste de få hjälp. Och den vilsegångenheten kännetecknar varenda människa av naturen. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om. Och den omvändelsen, den är ett under. Och i Apostlagärningarna 11, lite efter det här med Cornelius, det kapitlet som vi tittar på just, när Petrus berättar om vad som har skett. Apostlagärningarna 11:21 står det så här: Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Där är nyckelorden, kom till tro och omvände sig. Det här är synonymer, kom till tro och omvände sig. Och så har vi Apostlagärningarna 3:19, en annan berättelse, en annan predikan. En tid efter den första pingsten, den här hålls också av Petrus, där Petrus säger, efter att ha talat om Jesus, livets furste, och han säger det så klart att livets furste dödade ni. Han är järv. Säger, det var ni som gjorde det. Det var ni som dödade honom. Och så säger han så här: ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. Ångra er därför och vänd om. Det här är då kallelsen till omvändelse. Kallelsen att besinna sig och att lyssna på det budskap som säger att synderna är förlåtna. Så att era synder blir utplånade. Så att de själva får del av den gärning som Jesus gjorde för alla människor. Så att det blir tilldelat åt dem personligen. Det är alltså en omvändelsepredikan som Petrus här har för. Och så har vi motsvarande ord i psalm 51, vers 15, där David har utgjutit sitt hjärta inför Gud i sin stora nöd när han hade syndat med Batseba. Och slutet av det här, den här salmen, eller mitt i, så börjar han tala mera om hur han ber att Gud ska hjälpa människor till att komma komma i rätt läge i förhållande till Gud. Och han säger så här i vers 15 alltså: jag vill lära överträdarna dina vägar, så att syndare omvänder sig till dig. Nu har David börjat förstå vad det betyder att omvända sig. För han har själv varit så djupt, han har varit borta. Ja, till och med som Luther säger i Stora katekesen, tror jag, att David, han var utan den helige ande tills profeten Natan kom till honom. Han hade avfallit så att det inte längre fanns något liv, något andligt liv i honom. Den heliga ande hade övergivit honom. Och då när Natan kom till honom, då fick han höra, då han kom till besinning och bekände sin synd, så fick han höra att hans syndare förlåtna. Och det väckte nytt liv i honom igen. Så han omvände sig. Och så vill han nu lära andra människor hur de ska omvända sig till Gud. Och så gör också apostlarna i Apostlagärningarna 15, står det om hur de berättade om hedningarnas omvändelse. De ville vittna om hur också hedningarna hade kommit i tro, hur de hade omvänt sig till Gud. Och det blev fröjd och glädje när de kristna fick höra att de också hade tagit emot evangelium. Apostlagärningarna 15, vers 3, det var när de for upp till apostlarna för att överlägga i en strid, striden om omskärelsen och Mose hängde som en mörk skugga över de kristna. Och det var en väldigt svår sak för det första kyrkomötet i Jerusalem att avgöra. Men där då, när Paulus och Barnabas och några till for till Jerusalem genom Fenikien och Samarien, så då berättade de om hedningarnas omvändelse, och det väckte stor glädje bland alla bröderna. De omvände sig, hedningarna. Det här är alltså nu en sammanfattning av det att föras från tro till tro, det är omvändelse. Förlåt, jag sa från tro till tro. Från otro till tro. Från otro till tro. Det är samma som det att komma till tro är detsamma som omvändelse. Det här är ett av de här svaren. Det finns två till på den här frågan. Det andra svaret, det får vi med hjälp av tre ställen. Först i Johannes 3, Johannes evangeliet. Där Jesus samtalar med Nikodemus. Det är verserna 3 och 6. Det är inledande samtal som Jesus först säger till Nikodemus. Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och så säger han lite längre fram, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött. Och det som är fött av anden är ande. Nu handlar det här alltså om två födelser. Vi vet ju vad den naturliga födelsen är. Att komma från en mörk tillvaro på sätt och vis, komma ut i ljuset. Och få börja leva i den öppna världen, även om den är farlig och hemsk för det barn som har varit gott förvar. Den här födelsen jämförs med den nya födelsen. När en människa med anden och med vatten och ande, står det, föds på nytt, ovanifrån, ovanefter. Kan man också översätta det här, född ovanifrån, alltså född av Gud. I första kapitlet i Johannes så säger ju Johannes också att de här kristna i vers 13, de är inte födda av blod, de alla som tog emot honom alltså, de är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Födda av Gud, det är just detsamma, födda ovanifrån, född på nytt. Den här nya födelsen, den jämför alltså med den första födelsen. Och det betyder alltså att komma ut i ett liv där ljuset finns, där gemenskap med Guds välsignelser råder. Och det är samma som vi kallar för på nytt födelse. Och i Titusbrevet så finns det ett kärnord som förknippar det här ännu tydligare än vad det sker i Johannes evangeliet med dopet. Där står det i Titus 3 från vers 4. När Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den helige ande, som har rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd, och som vårt hopp är bli arvingar till det eviga livet. Och där understryker Paulus ännu, detta är ett ord att lita på. Och du ska med ord inkärpa det. Det här är viktigt. Det sägs oerhört starkt att utgångspunkten är vår frälsare, Guds, vår frälsares godhet och kärlek. Och det som han gjorde när han uppenbarade sin godhet och kärlek, det var att han frälste oss. Och inte, det understryks ännu en gång, inte på grund av någonting som vi hade gjort. På grund av rättfärdiga gärningar som vi hade gjort. medverkar inte, utan på grund av sin barmhärtighet. Det är hans förtjänst från början till slut. Och så sägs det hur det skedde. Jo, genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den heliga ande. Det är därför som dopet har instiftats. Och det är därför som vi ska döpa den som ska bli en kristen. Det här är en instiftelse där den heliga ande genom ett synligt medel gör ett under. Det här är ett under där människor på det här sättet förs från mörker till ljus, från otro till tro. Om man är med om ett barndop, så kanske man inte ser vilket under som i själva verket sker där. Och ibland brukar det sägas också, eller frågas, gör Gud under också i vår tid? Och då väntar man sig kanske att det ska vara något sånt där stort mirakel som strider emot alla naturlagar. Men då kan man säga att det här undret är verkligen ett under, för att det är en övergång från död till liv. När, som det oftast det är frågan om i våra sammanhang, ett litet barn som har varit fötts till världen med ryggen mot Gud, alltså med synd, fötts i synd, då det får den helige ande och får komma till Jesus. Det här är ju också en synonym för tron. Jesus använder det här ordet i samband med att han säger, dessa små som tror på mig, när de kom till honom, när barnen föddes till honom, så då sa han, dessa små som tror på mig, när man kommer till honom, när man vilar förtröstansfullt hos honom, så det är tron. Och då ska man inte säga att ett litet barn inte kan tro, för att tron handlar inte i första hand om att vi ska ha en viljeprestation eller en förståndsinsikt, utan det handlar om förtröstan, att vila, att vara hos honom som tar hand om oss. Och sen har vi ännu första Petrusbrevet 1:23. Det är också ett av de väldigt få ställen som använder det här ordet nyfödelse. Det är faktiskt inte något vanligt alls i Bibeln. Första Petrusbrevet 1:23. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig sed, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Det här förknippar nu Petrus med Guds ord, och det är det ord som också föder på nytt i dopet, därför att anden använder Guds ord till att föda på nytt. Och man kan inte säga på det sättet att Gud inte kan föda på nytt utan dopet. För Gud har all makt att använda sitt ord när han vill och hur han vill. Så att fastän vi säger att dopet är nyfödelsens bad, så kan vi inte säga det att det är endast i dopet som det sker. Det här är en gammal stridsfråga egentligen. För det finns nog det har nog undervisats väldigt mycket på det sättet att nyfödelsen är helt identiskt detsamma som dopet. Att en nyfödelse inte kan ske på något annat sätt. Det här är då en sån sak som man har på många ställen, många gånger och i många sammanhang nog skrivit om väldigt mycket. Jag kunde ju nog hänvisa till litteratur här, men jag kanske gör det efteråt i samtal. Och vi kan också säga så att i andra traditioner än den vi kommer ifrån, så är det väldigt vanligt igen att man inte förknippar på nyttfödelsen med dopet. Alltså att man talar om på nyttfödelsen i det sammanhang när en människa får höra på ett medvetet sätt ordet som träffar och kommer till tro. Och vi kan ju naturligtvis spekulera i de här termerna och deras betydelse, men fundera på det här sättet. När Petrus predikar på första pingstdagen och i de här andra sammanhangen när det talas om att den helige ande omvände människor och de kom till tro, Så då var det innan de hade fått dopet. Dopet var nödvändigt, för Jesus hade instiftat det, så att de fick den heliga andes gåva. Men vi kan inte säga att inte ordet hade haft en nyfödande funktion då i predikan. Så det är väldigt svårt att upprätthålla en sån tanke. Men det är också svårt att säga så att nyfödelsen, det är enbart det när en människa genom en medveten omvändelse kommer till tro. Det skulle innebära då att vi förbehåller oss en rätt att vi ska medverka där. Om man utestänger möjligheten att Gud kan handla, till exempel med det lilla barnet i dopet, så att han föder det på nytt, för det från mörka till ljus. Om man säger då att det lilla barnet inte kan bli föremål för en sådan omvändelse där, utan det sker först då när man någon gång i mogen ålder har kommit i tro, då tar vi bort en del av Guds allsmäktiga verkan och hur han handlar helt suveränt. Och han handlar genom ordet och sakramenten, hur och när han vill. Så vi måste säga på det sättet att det nyfödande på nyttfödelsens medel är ordet som verkar i predikan och i dopet, så att en människa förs från mörker till ljus. Och då ska vi också säga på samma gång att de här olika begreppen som ju brukar skärskåda speciellt i undervisning om nådens ordning, alltså det här med kallelsen, omvändelsen, på nyttfödelsen, och i nästa stycke står det också om uppväckelsen. De här orden så beskriver samma företeelse på olika sätt. För en människa som lever i otro är opånyttfödd. En människa som är född på nytt är en troende människa. En sådan människa lever i gemenskap med Gud och hans välsignelser. Lever det nya livet. Och då ska vi ännu se på det där sista, i det här lilla avsnittet, på de där sista bibelorden. Efesierbrevet 2. Vi har ju de här fantastiska orden här om hur Guds nåd är verksam mot bakgrund av att aposteln undervisar hur vi som var döda har gjorts levande genom Gud, genom Guds nåd. Från vers 4. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. Också när vi ännu var döda har han gjort oss levande. Här har vi också ett ord som beskriver det här. Från död till liv. Och i Kolosserbrevet, som ju är mycket närbesläktat med det här, några sidor längre fram, i det andra kapitlet, vers 13. Och vi kan ta redan från 11 versen, så får vi ett sammanhang. Kolosserbrevet 2. I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Ni som var döda, också er har han gjort levande. Här har vi väldigt klart framställt det här samma. Och det förknippas här tydligt med dopet. Ni har begravts med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. han som har uppväckt honom från de döda. Uppväckelsen, alltså det att övergå från döden till livet, det är också en aspekt av omvändelsen. Man har kommit i nytt liv, brukar de säga i min hembygd, om någon blev omvänd. Man använder inte så ofta det här uttrycket att bli omvänd, men att ha kommit i nytt liv. Och man kunde ju också fundera kring den här sången av Lina Sandell som börjar: lever du det nya livet? Det tror jag inte att vi gör här nu just, men ni kan ju gärna göra det, eller vi kan samtala om det sen. Och ni som följer med det här kan slå upp den, ni har det säkert i någon sångbok. För att där finns det en sån här rannsakande fråga om vi lever det nya livet, och samtidigt en fråga om vi hur är det nu, eller det är en förmaning till oss att vi ska be Gud väcka det nya livet hos oss. Och det här är egentligen en paradox. Man kan rent av säga att det är omöjligt, så här kan man inte säga. För att den som är död ber inte om att börja leva. Den som är död har ingen förmåga, har ingen lust, ingen vilja att börja leva. Men samtidigt är det ju så att när vi som kristna har fått den nya människan, om vi lever det nya livet, så är det inte ensamrådande, utan vi har den gamla naturen med oss. Och det att det nya livet ska väckas kan man också samtidigt se som den dagliga omvändelsen, som Martin Luther så starkt betonar i undervisningen om dopet i Lilla katekesen. För han säger att det här dopet som vi har döpts till, det betyder att vi dagligen ska dränka vår gamla människa, eller vår gamla människa dagligen ska dränkas med sina synder och onda lustar. Och en ny människa istället dagligen framkomma och uppstå. Och det här är en sån här märklig företeelse. Det som har skett, det ska vi vända tillbaks till. Vi ska vända tillbaks till det objektiva, till det som Jesus har gjort. Och vi kan vända tillbaks och ska göra det, vända tillbaks till vårt dop. Och säga att vi i dopet har fått alla dessa himmelska skatter, personligen. Och hålla fast vid dem. Men samtidigt så står det att vi ska göra det så att det händer på nytt. Det vill säga, vi ska döda. Vi som har dött och uppstått, vi ska döda vårt kött. Och vi ska uppstå. Alltså det är en sak som har skett, men som i våra liv behöver ske om igen. Och det behöver ske om igen, det är också det som kallas för förnyelse i den helige ande, som Titus 3 talar om. Och det är en sak som vi då också kallar för helgelsen. Det är att anden vill döda vår gamla människa i oss och uppväcka den nya människan. Det här är de här begreppen nu som vi då har fått ta del av när vi talar om att vi är kallade genom evangelium. Kallelsen har skett genom Guds ord, genom dopet och sker genom nattvarden. Där är det fortgående, eller ska upprepas, dopet ska inte upprepas. Ordets predikan ska upprepas hela tiden. Men dopet har den karaktären att det är en fast och bestämd händelse där det finns vittnen på att vi personligen har blivit delaktiga av den nåd som dopet medför. Och som vi kommer sen nu i nästa sammanhang att gå igenom. Vad det är som den helige ande ger oss för gåvor. Och det här, det är då en händelse där som vi lär att alla kristna ska gå igenom. Det vill säga, man kan inte vara kristen utan att vara född på nytt. Man kan inte vara kristen utan att vara omvänd. Man kan inte vara kristen utan att ha kommit i tro. Man kan inte vara kristen utan att ha väckts från död till liv. Det här är allting sånt som är förknippat med omvändelsebegreppet. Och det här, det, fastän vi kan tala om det på olika sätt med de här olika termerna, så handlar det allting om att det är evangelium som för det här till oss. Det är Gud som handlar. Det är inte vi som gör det, för vi var döda, men det är han som har handlat. Likväl så förmanas vi att ta del av det här. Att om vi är oomvända, om vi lever i mörker, så kommer ordet med kallelse till oss. Så det är alltså inte någonting det här som vi skulle säga att en vanlig mänsklig logik kan skriva ett schema för och säga att det här är logiskt och klart allting, och så förstår man det en gång och sen så är det okej så. Det här är inte ett sånt system, utan det här är en sak som ska präntas i oss om och om igen, som vi hela tiden ska höra undervisas och som vi behöver repetera, därför att vårt hjärta är ett sånt att det vill förvränga och det vill gå bort ifrån det här, det vill förkasta det här ordet. Och därför finns det så många förmaningar i Guds ord, så därför behöver vi dem, och därför behöver vi varandra. Vi behöver förbön, vi behöver hjälpa varandra till att ta det här på allvar, ta hand om dem som hotas att gå bort, att komma bort ifrån det här. Och därför behöver vi den helige andes som vägledare, som hjälpare bredvid oss i våra liv hela tiden. I nästa avsnitt, som vi nu inte går in på riktigt i detalj här, men bara ska lite visa på, så där kommer vi att gå igenom en del bibelord som säger vad den helige ande ger oss för gåvor. För Luthers förklaring lyder ju att den helige ande har upplyst mig med sina gåvor. Han har kallat mig. Jag har inte kunnat av mig själv, av min egen kraft eller mitt eget förnuft tro på Herren Jesus eller komma till honom, utan den helige ande har kallat mig genom evangeliet. Det har vi nu talat. Och så heter det upplyst mig med sina gåvor. Och det här, det är till för att det ska bli en glädje, en upplysning och en glädje över vad den helige ande vill skänka oss för härliga skatter. Och det ger han också genom ordet. Han ger inte genom lagen. Den ger oss ingen glädje, därför att lagen, den talar ju om oss, som vi sa. Och när blicken är riktad på oss, så är det inte någonting som är ägnat att ge oss någon speciellt stor glädje. I så fall är det inte riktigt bra ställt, om vi börjar bli kära i oss och gläds över hur vi ser ut, eller att vi gör mycket gott och fint och så vidare. Då blir det osunt. Utan glädjen kommer i att få se på Jesus, få se på honom, vad han har gjort, och så får vi se att den helige ande ger oss en hel väldigt lång rad med härliga ting. Och det här ska sen också leda oss fram till att vi får en bubblande glädje inom oss att gå ut till våra medmänniskor, att gå ut och berätta för dem om allt det här som Gud gör, så att också de kommer i och får delaktiga, bli delaktiga av den glädjen. Då talar vi om helgelsen, att göra goda gärningar. Och det är ju ett faktum att Bibeln talar väldigt positivt om goda gärningar. Det är inte så att det skulle vara någonting som förkastas när man kommer till tro på Jesus, att man överger allt vad gärningar har heter. Utan goda gärningar, det är någonting som vi med glädje ska göra. Men det är en skillnad på goda gärningar och laggärningar. Det här undervisar Paulus om väldigt noggrant. Laggärningar, det handlar om att vi lever ännu i otro, att vi lever i att, med att kämpa och försöka att själva få Guds barmhärtighet, att kunna få förlåtelse för våra synder, med att vi kämpar och försöker liksom komma framåt och bli fullkomlig i bästa fall. Då talar man om laggärningar. Och det är fördömligt. Därför att de kan inte annat än fördöma oss om vi hoppas på dem. Men de goda gärningarna, de föds av tron. Det är den helige ande som skapar dem. Och det gör han för att vi ska kunna förverkliga de gåvor vi har i Kristi kyrka. Och därför kommer vi sen i fortsättningen efter att ha talat ganska mycket. Det finns faktiskt ett långt avsnitt som talar om goda gärningar. Och sen ytterligare bevarandet i tron. Det allra sista att vi kommer ända hem. Så då kommer vi sen till att se vad den helige ande gör i Kristi kyrka på jorden. I den synliga kyrkan. Hur han vill att vi ska förverkliga det här helgelselivet, det kallelse vi har fått genom evangelium, så att det tjänar våra medmänniskor. Så eftersom klockan håller på snart och blir 8, så går vi inte inne att läsa de här enskilda bibelorden, utan jag tror att vi sätter punkt här för den här gången och gör det med ära vare Fadern och Sonen och den helige ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.